Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Landa till Findell. Här är Soro i en bra löpning och kan Soro och gör mål! Ja, så snabbt går det i djupled när Soro tajmar löpningen på Findells passning. Samtidigt som Joel Soro får den här djupet bollen. Soro, hur långt kommer han? Dribblar, har bollen, skjuter och gör mål!
Joel Soro har onekligen växlat upp under 2022. Under fjolåret hade han ett tungt första år i Djurgården som han kom till som en prestigevärvning för flera miljoner kronor då det inte var mycket som stämde. I år har han öst in viktiga mål för ett Djurgården som leder allsvenskan och som samtidigt kvalat in till ett för klubben historiskt första gruppspel i Europa. I podden pratar vi om succéssäsongen och om det tunga fjolåret som gjorde att han började tvivla på sig själv.
Man tänker ju, ska jag spela fotboll? Är jag bra på fotboll och såna här saker? Så det var väl det jag började tänka. Men sen så, jag gick utomlands för en anledning. Så att, det kan inte vara för att jag var dålig. Utan ibland så kan det vara så att man tappar bort sig lite. Och det var väl det jag gjorde.
Och naturligtvis talar vi om de tidiga åren i Asoros karriär. När han som 16-åring gick till engelska Sunderland. Och sedan blev klubbens yngste spelare någonsin i Premier League.
Och så kommer David Moyes ner och letar efter mig och bara säger ja, jag vill prata med dig en stund. Och så snackar vi 5 minuter och sa han att jag ska uppflytta till A-laget. Och då, ja, jag tappade hakan bokstavligen. Jag tänkte det är inte sant. Jag tänkte det fyller år idag eller någonting. De vill göra något speciellt. Sen såg jag att mitt namn var i A-lags omklädningsrummet. Så att, ja.
Och vi talar också om svårigheten att gå utomlands som så ung spelare. Och att han upplever sig ha blivit blåst på mycket pengar. Och personer som han trodde att han kunde lita på.
Hade det varit idag så hade det kanske varit en annan bild av det. Men ja, det är inte så mycket man kan göra åt saken. Det är att man lyssnar, agenterna säger massa saker så man tror på det. Så det är väl det. Det är som att ni lurar en unge på lite glass.
Och den är såklart mycket mer än så här. Vi pratar om Asoros ambition att gå utomlands igen. Men att först skjuta hem ett SM-guld till Djurgården. Om vänskapen med Tottenham-stjärnan Dan Kulusevski. Som började med att de två var ovänner i Brommapojkarna. Vi talar även om rasismattacken i Kroatien. Om landslagsspel där Asoro har flera valmöjligheter än Sverige. Men naturligtvis börjar vi podden med en fakta utan. Då kör vi.
Ja.
Ålder?
23.
Bor?
I Nacka.
Familj?
Ja, vi är många i familjen, men jag har ju barn nu och en flickvän, så att, ja, vi är ganska många.
Utbildning?
Utbildning, ja. Jag kör ju fotboll, så att det är väl min utbildning, men sen har jag gått på college i England också. Så att,
Lön?
Lön, det kan jag inte säga, men det är ju gården som styr.
Vad kör du?
Jag kör en Touareg, en ganska nice stor Volkswagen.
Vad läser du?
Jag har inte läst så mycket böcker senaste tiden, men vet du, jag läste sist och var det Zlatan-boken om jag ska vara ärlig.
Vad tittar du på?
Många serier, alltså mest engelska kriminalserier, kan vara allt möjligt.
Vad lyssnar du på?
Ja, mycket R&B, mycket rap. Alltså jag är, om jag ska välja, jag har en ganska bred musiksmak, så jag ska inte dricka upp på just rap.
Vad spelar du på?
Det är lite olika. Jag körde mycket PlayStation förut, så jag spelade FIFA och så.
Vad skulle du klassa som den främsta merit du har i fotbollens värld?
Ja, det är väl att jag är snabb. Ja, det måste jag utnyttja mer.
Vilken klassar du som den största upplevelse du har haft i fotbollssammanhang?
Det måste ha varit ändå att vara på bänken mot Manchester City. Nej, ärligt, spelade mot Manchester City i cupen med Swansea.
Vilken är den tuffaste motståndare du mött?
Kyle Walker.
Vilken tröja är du glad att ha bytt till dig?
Jag måste ändå säga att det är Kabul faktiskt. En gammal lagkamrat i Sunderland.
Vilken regel i fotboll vill du ändra på?
Var egentligen, men det stör inte allsvenskan så mycket just nu.
Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare?
Just nu, alltså det är ingen solklar sådär, men just nu hetast det är väl Haaland. Det.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Ja, det har alltid varit en dröm att spela i Real Madrid. Nej, men det är ju alltså allmänt. Alltså, bra spelare har varit där, klubben är legendarisk. Så att de har ju vunnit mycket titlar och sådana saker. Sen är det ju också i Spanien, det är ett fantastiskt land. Så att, ja.
Vilket är det bästa pris eller någonting du vunnit i fotboll?
Jag var lite med många priser, men det måste ha varit i Holland nu. Jag var 13-14 år gammal. Då var bland annat De Ligt, massa storspelare från Ajax, Chelsea och vad där. Då vann jag skytteligan och bästa spelare i turneringen. Så att det är någon stor grej jag kommer ta med mig.
Vad hör du mest på planen när de vill psyka dig?
Ja, de snackar inte så mycket, men det är lite fulingar, armbågar, trampar på mig och såna här saker.
Vem är den bästa du spelat med?
Den där är svår, men alltså det, eftersom han, nu är jag bra som helst, men då var han bara lite yngre, men jag måste säga Dejan på den.
Alltså Dejan Kulusevski?
Ja, exakt. Ja.
Vad har du tränat mest på i din karriär?
Alltså det är väl positionsspel nu framöver. Senaste tiden har jag varit i Djurgården, alltså komma till avslut och såna här saker.
Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på om du ser någon annan spelare? Det skulle jag vilja ha.
Kanske lite mer styrka, alltså lite mer fysiskt sett skulle jag säga. Det är någonting som Isakien har, som det, jag tror inte det är någon i Sverige som har det, så att det är väl det.
Kollar du ibland på highlights eller YouTube, gamla mål du har gjort för att komma på bra humör?
Gjorde jag bland annat från den här säsongen. Om man jämför med första säsongen i Djurgården, så är det, ja, säger många att det är en stor skillnad, så ja, det, jag kollar in lite på det ibland.
Hur är det som bilförare?
Ja, alltså det är många tycker jag som en galning, men ja, jag tycker att jag är en hyfsad kärare.
Om du tvingas välja ett nytt jobb, vad blir det?
Alltså det beror på. Friidrott är någonting jag gillat eller jag velat göra ganska länge. Bland annat skulle jag vilja bli kurator, hjälpa unga människor faktiskt.
Vilken är din favoritfilm?
Det måste vara Inception.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Det beror på om man hamnar i svåra tillfällen där man vill komma undan lite. Det är väl då man kanske drar en vit lögn. Jag ska inte säga en stor lögn, men en liten vit lögn.
Som alla fotbollsproffs har du handlat mycket. Vilket köp ångrar du mest?
Det måste ändå säga några klockor.
Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort idrott och hälsa?
Jag skulle väl säga historia, bland annat matte faktiskt.
Vad gör dig rädd?
Att förlora någon.
När var du riktigt lycklig senast?
När jag fick barn förra året i november.
När denna podden sänds så är det ju precis lite landslagsuppehåll. Ni matchar ju hårt i Djurgården. Hur är det när det är liksom matcher både i Europa och i Allsvenskan?
Alltså det är som jag alltid sagt. Vill man vidare så får man ta det liksom. Så att det är ett bra steg för alla. Nu är det kul att många får uppleva det på det sättet. Så att, nej, jag skulle säga att det är roligt, men det är klart att ta poäng för att man inte är van. Men det är just det vi har tränat för hela försäsongen. Så.
Hur tycker du är bästa sättet att hantera det för att just klara och ändå försöka vara fräsch i matcher?
Alltså, jag ser det bara som bränsle, för att du får tillfälle till att göra det. Det är många andra i Sverige, till exempel allsvenskan, som inte får göra det. Det är 2-3 lag som spelar i Europa, så att, man ska vara tacksam över det.
Hur är det att balansera å ena sidan jaga en toppplats, helst SM-guld i Allsvenskan, samtidigt då jaga Europaspel och försöka göra så bra som möjligt? Hur är det att balansera det?
Jag kanske inte är den rätta människan att fråga, men jag tänker inte så mycket, så jag kör bara. Så vad det är för dag, det jag går för. Liksom. Så jag ser alla dagar som final. Liksom.
Att just men tända till, och man kan förstå att man tänder till Europa-matcher där ju ni möter Molde, Gent, Shamrock, men också i allsvenska. Jag menar, när man möter stora lag, då fattar man ju det, men lite mindre lag. Hur gör du för att tända till? Går det att bara säga att det är en final idag?
Alltså det är lite från och till person. Alltså jag har haft mycket att bevisa från förra året, så för mig liksom, alltså matcher jag spelar, så vill jag alltid göra någonting bra utav det. Så att det är väl det jag utgår ifrån. Sen är det ju svårt såklart om man möter då Shamrock, och sen ska man möta ett tufft, stark, vi säger till exempel en Varberg, så att de är ju fysiska, så att det är lite annan fotboll, men det är fortfarande en match man måste vinna, så att ja, jag kör bara.
Hur överraskad är du över hur bra det har gått för Djurgården i år?
Alltså det gick ju bra för oss förra året, så det blir mer att vi blir det blir ganska vanligt nu, eftersom vi kom i topp tre och nu ligger vi i topp tre igen. Så förhoppningsvis kan vi avsluta topp tre. Men man vill ju vinna såklart. Men man ser att det blir kontinuerligt nu att vi kommer i toppen. Så att, jag är inte alls chockad.
Just att man tappar lite spelare, kommer nya spelare med Isaac Hien försvinner. Mm. Vad betyder det för gruppsammanhållningen?
Nej, det betyder att Djurgården är här för att utveckla spelare. Så att det är bara på positivt sätt. Så att, jag ser inte det negativt alls. Det är så alltid. Människor kommer alltid komma och gå hela tiden. Så att, det gäller att ta för sig när man är väl här.
När det gick bra då, så flera spelare har ju berättat att ni hade någon tillställning hemma hos Mange Eriksson och lite så. Vad betyder det att man kommer ihop på det sättet?
Nej, jag tror det betyder mycket. Man får vara en del av laget, även om man kanske inte är den personen som startar hela tiden i matcher, men man får ju den här energin sprider med sig. Man får vara med alla, så det är inte att man känner sig utanför eller något sånt. Så att jag tror det är viktigt för alla.
Du som har en lång karriär utomlands som vi ska prata om sen, men hur är skillnaden just om man ser att spela i Sverige kontra att spela i Nederländerna eller i England? Mm.
Nej, alltså det är lite likt, bara att du har lite mer förutsättningar utomlands. Det är mer folk som har koll på vad du gör, så det är väl det som gör balansen lite bättre. Sen så spelar du ju bättre matcher hela tiden, så att det är väl så man utvecklas.
Är det någon skillnad i sammanhållning i laget om man tillhör en Premier League-klubb eller en Championship-klubb jämfört med en svensk klubb?
Alltså jag tror det är lite mer... det är mer gruppdynamik i Sverige än vad det är utomlands. Utomlands är det lite så här, det är klart du har några kompisar där, men det är mest, man är mest för sig själv liksom. Så att du tränar, kör match, kanske går ut med någon kompis någon gång, men sen går du hem bara. I Sverige är det lite annorlunda.
Ja, tycker du det är bra att det är annorlunda, eller vad gillar du bäst?
Alltså det är där också från person till person, men jag tror allmänt att det är bra att man gör lite gruppsaker ibland. Går ut och bovlar eller vad som helst. Så att jag tror det är bra det man gör på det svenska sättet i alla fall.
Du har ju själv varit inne på det, att du hade ett tufft första år. Mm. Varför var det tufft?
Ja, jag har inte spelat fotboll på 1,5 år. Trist, så egentligen det som var det sjuka är att första tiden jag kom dit till Genoa speciellt, det att det gick ju bra för mig, men då kom corona. Var bland annat inblandad i första matchen vi spelade mot Hellas Verona, sen så efter det så stängde de ju av ligan, så att det var ju trist, och sen var man ju inlåst på ett hotell i 6 månader, så att för mig att inte kunna göra någonting kändes hemskt. Alltså det spelar inte roll hur mycket sit-ups och armhävningar du gör. Om du inte går ut och springer eller någonting, så kommer du inte liksom dra ner på, eller du kommer inte gå ner i vikt eller något sånt. Så att du bara äter och äter och äter. Så att, nej, det var väldigt jobbigt.
Hur påverkade dig den tiden? Du har ju varit ärlig i flera intervjuer att det var tufft. Hur var det?
Nej, men det var jättejobbigt, för det spelar inte så stor roll även om någon i din familj ringer dig. Så, alltså, det hjälper inte, för att dina dagar blir detsamma varje dag. Alltså, du vet inte när det här kommer att ta ett slut. Liksom. Och det var ju så hela Italien, så jag ska inte säga att det är bara vad det jag kände, men det var ju så över hela Italien. Så att, för min del, det var ju mest hur ska jag klara det här? Så att, vi försökte ju bara varje dag hitta en klubb, liksom, för att jag kan inte vara i det här landet.
Du kommer till Djurgården med höga förväntningar och det hade du kanske själv också att nu ska jag komma hem till Allsvenskan och sätta. Hur var det när det inte lossnade?
Ja, det är klart jobbigt, men alltså, jag har inte riktigt visat heller vad jag går för, så för mig att sätta förväntningar på mig kanske var lite för mycket också. Sen så är det klart, man vill ju inte göra någon, alltså man vill inte göra någon negativ, alltså, debut på det sättet heller, så att det är klart, jag är ändå i Stockholm där jag kommer ifrån, så att det är klart man vill göra stort, alltså, intryck, men det blev inte som det blev, så att för mig var det bara att spela igenom säsongen och sen ta nästa säsong. Det var det jag tänkte från första matchen, så att, ja.
Vem snackar du med liksom för att hämta stöd och...
Ja, så det är bland annat, jag har ju mitt team här i WeSports, så bland annat hjälpt mig jättemycket. Nina Wernerström är min agent, så hon har ju hjälpt alltså väldigt mycket. Bosse har också hjälpt mig.
Alltså Bosse Andersson, sportchef.
Ja, extra sportchefen för Djurgården har hjälpt mig mycket. Så att, nej, men det är många som har delaktiga. Sen är det också upp till mig att ta in den hjälpen liksom. Så att, det förstår jag, alltså, ja, det var ju liksom, inget gick. Det spelade inte så stor roll vad man gjorde. Inget fungerade liksom. Jag kände liksom, jag var ur balans.
Vilket tvivel känner man i ett sånt läge?
Nej, men det, man tänker ju, ska jag spela fotboll? Är jag bra på fotboll och såna här saker? Så det var väl det jag började tänka. Men sen så, jag gick utomlands för en anledning. Så att, det kan inte vara för att jag var dålig. Utan det, ibland så kan det vara så att man tappar bort sig lite. Och det var väl det jag gjorde.
Kim Bergstrand, Thomas Lagerlöf, vad har de pekat på liksom att, för att få igång dig?
Nej, det är mest att vara i nuet och inte tänka så mycket eller dagdrömma på så här, träning och sånt. För jag var mycket off, så att jag var inte mycket vaksam när det gäller träning och sånt. Så att det är väl det jag mest jobbat med, att vara aktiv, liksom, vara här. Så att, det är väl det.
De behöver jaga på dig?
Ja, exakt. Lite peta och vara lite jobbiga. De vill inte vara det heller, det förstår jag ju. Så att... Ja, det har varit jobbigt.
Ja, kan man vara rädd i ett sånt läge att man slarvar bort sin möjlighet?
Alltså det är det. Nu kan jag inte tänka så långt bakom, men grejen att jag kände liksom, när jag var väl där så tänkte jag inte om jag slarvar bort möjligheten, utan jag, alltså, det var som att man var fast inne i en tidszon. För mig kanske det gick en månad, men det gick ett helt år. Så det, för mig kändes det som att jag var någon annanstans. Så det var det väl jag kände. Sen, ja, tiden bara flöt iväg och jag tänkte bara säga hela tiden, när jag väl får chansen nästa år, då, så jag måste ändra på saker och ting. Så att, under vintern så har jag jobbat jätte hårt.
Hur har du jobbat?
Fysiskt sett, för det var ju helt fysiskt, alltså urladdad allmänt. Känner att jag inte hade någon teknik överlag, alltså det är mycket saker. Så att folk tror ju bara helt plötsligt, ja men det här kommer ju från ingenstans, men det har ju... Alltså, det har alltid funnits någonting, men jag har varit tvungen att finslipa på saker och ting.
Har du tränat på egen hand liksom med någon tränare?
Ja, han heter Sebastian Pisano. Han jobbar också med WeSport. En liten egen slags fystränare. Naprapat skulle jag säga. Så att han har ju tagit hand om mig sedan 3 år tillbaka. Så att,
Vad har han gjort? Som
alltså, det är det som är svårt att förklara vad han har gjort. Alltså, det är liksom... Han är den enda som kan förklara vad han har gjort, men han har hjälpt mig med en massa saker. Alltså, det handlar om äta, strikta, alltså, vet du, regler. Alltså, jag måste, alltså, saker jag gör varje dag, stretch, alltså, allmänt. Alltså, bara, alltså, stärka uppbyggande hela tiden. Så att det är väl det han har hjälpt mig med.
Fanns inte det i klubbarna du var i tidigare?
Jo, men det var inte riktigt att man direkt får den här hjälpen, för där är det andra 200 spelare som sitter i samma sitt som du sitter, så att det är inte så att någon specifik person ska bara, ja, men Joel, jag ska hjälpa dig med det här liksom. Det här, det finns här om du vill ta det, men just då är man 19, tjänar bra pengar, man tänker inte så mycket, så att, ja.
Jag menar, första säsongen gjorde du 3 mål på 11 start och ett gäng inhopp. I år har du ju liksom gjort mycket mer mål, över 10 mål i både Europa Conference League-kvalet och i Allsvenskan och så. Hur är känslan när det väl börjar lossna igen?
Alltså, det är klart det är kul. Alltså, det är mer att jag börjar komma tillbaka och inte börja att han börjar bli bättre, utan jag börjar komma tillbaka till mig själv. Sen så tycker jag liksom, alltså, jag tycker att jag borde gjort, alltså, mycket mer mål än vad jag har gjort. Men man kan inte ta fantastiska slutsatser och jag kan inte ha för mycket förväntningar. Nu har det gått bättre än vad det har gjort från förra året. Så det är det viktigaste. Att jag lyft upp mig. Men för mig det känns som att jag har sovit och vaknat upp nästa dag och alltid tillbaka. Liksom. Det är så det känns för mig.
Hur är det när supportarna sjunger och liknande och hyllar dig?
Det är sjukt. Det är någonting jag inte upplevt innan. Så att det är någonting speciellt. Fått en egen tröja nu också. Så att det är en stor grej, för att jag har pratat med några och det är inte många som har fått det in i den här klubben heller. Så att det måste ju betyda någonting, att man gör någonting bra i alla fall. Så att,
hur tacklar du att det ändå blir en hel del inhopp?
Ja, så det är klart jag vill spela så mycket som jag vill spela, men alltså, ja, just nu är det många bra spelare som är bra, så att alla behöver speltid, så att jag får spela mest i Europa, så att det är väl av en anledning också, samt så tycker de att de får väl kanske mer utav mig när jag spelar sådana matcher än ja, kanske allsvenskan.
Hur mycket dialog har du med Kim och Tolle om att du inte, ja, att alltså, du hade velat spela med?
Alltså vi har ju mycket, men det är också det handlar om att de säger till mig att jag måste slita på dem väldigt mycket för att det kommer gynna mig i slutändan. Så det är väl det som egentligen vi har jobbat med.
Vad fick dig att flytta hem till Djurgården och på något sätt lita på Bosse Andersson och Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf?
Nej, det är väl att jag vill komma upp igen. Så jag flyttar inte bara hem för att stanna hemma. Jag flyttar ju för att jag vill ut igen. Och jag känner att jag kan det och att jag är på gång. Men det har varit en lång process, och det var det Bosse sa också. Han kom hem hit för att han ska ut igen. Liksom, det finns några växlar till och det har de suttit och tjatat på flera gånger, och det är väl det folk börjar få se lite nu, att ja, men det finns någonting där, så att det är bara upp till mig att visa det nu. Ja.
Du gjorde ju avtryck när ni spelade borta i Kroatien, men fick också uppleva rasism tyvärr. Hur var det?
Nej, men det är någonting som alltid kommer finnas, vilket är tråkigt. Vilket jag inte kan göra något åt saken. Sen så blir jag inte påverkad på det sättet, eftersom ja, man ska inte ge dem det de vill ha. Liksom. De vill ju att jag ska gå därifrån och gråta och sådana saker. De förlorar matchen och att jag ja, tar emot det här. Liksom. Så att för mig, jag ser mig bara som den större människan i den här bilden. Så att, jag tar det bara som, ja, ni får skylla er själva att ni håller på så här.
Hur är det att gå där, liksom, där de håller på? Du var ju rätt kall i det läget, får man säga.
Men jag är inte rädd för sådana här saker. Så att det är väl det egentligen. Jag kan ta skit. Men det beror på, sen beror det på vad det är för skit också. Men vi ledde ju matchen också. Då kände jag liksom att det är vi som har makt här. Så att jag ska inte lägga mig ner här. Så att jag går bara precis som jag ska göra nu. Jag bryr mig inte. Visar dem att jag bryr mig noll egentligen, så att de börjar kasta ölburkar fram och tillbaka, kronor och såna här saker, och kalla mig massa saker. Men så här, vad ska jag säga någonting tillbaka? Det spelar ingen roll liksom. Det är 100 personer mot en, så att det är bara liksom om de springer in på planen och gör någonting, då kanske stängs deras klubb av, arenan kanske stängs av. Så det är sådana konsekvenser. Man måste också tänka att de kommer aldrig springa in på planen, men om de gör det så är det bara de som torskar på det. Så att det är lite det.
Hur ofta har du upplevt det här? Du har ju spelat förutom i Sverige även i England och Nederländerna och varit i Italien.
Nej, faktiskt inte så mycket. Dock trodde jag att det skulle vara lite i Italien, men ja, det var inte där heller. Så att, det har jag bara upplevt här i Kroatien, om jag ska vara ärlig.
Vad tycker du att UEFA och sådana organisationer ska göra för att komma åt det?
Nej, jag tycker att de borde ha gjort någonting åt saken. De ger oss böter för att använda pyro och så här, ja, grejer, sitta och bränna och sådana här saker. Men när det är en hel arena som sitter och skriker massa rasistiska saker, så tycker jag att det är sjukt att de inte reagerar. Men liksom, där sa jag att liksom, vem är jag som ska bestämma? Liksom, så att det är lite så. Så att, nej, jag tycker att de måste agera bättre i alla fall.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
good stuff now from Sundland. Shot across the face, beautiful finish. It's Joel Osoro, the teenager's first senior goal.
Du var ju väldigt tidigt en stor talang. Förstod du att du var liksom så bra och kunde gå riktigt långt tidigt?
Jo, det tvivlade jag inte på. Sen är det också fel vägledning, fel agenter som har tagit hand om mig innan. Så det är väl det egentligen, men jag ångrar mig inte någonting för det jag har lärt mig väldigt mycket. Så det är väl, det har hjälpt mig men, alltså, mentalt stark. Så idag skulle jag verkligen säga att jag hade velat gå igenom det igen på grund av att jag hade inte varit den här personen idag annars. Så att, jag ångrar mig inte någonting.
Hur är det att vara tonåring om man liksom spelar fotboll och jag menar, när man läser en del gamla rapporter liksom, när du spelade för pojklandslag och liknande, hur många klubbar som helst och alla de största. Hur är det att navigera det som ung talang?
Det är svårt för det har alltid varit en dröm och du hör klubbar efter dig. Så att, jo, men det är klart. Du sitter och spelar FIFA och du har sett såna här saker hela tiden. Och du har, alltså, det, jag kunde inte smälta det in, men det... Det var ändå så här, jag är tillräckligt bra ändå för att hamna här. För det är klart det finns tusen andra spelare i det här landet. Men jag tror fortfarande att jag är en av dem som är en av de bra toppspelarna. Så att det är väl en anledning varför de värvade mig i Sandalen också. Så att det var så jag såg det.
Ja, du flyttade till slut med din mamma till Premier League-klubben som den var då, Sandalen. Vad avgjorde, vad fick dig välja Sandalen?
Nej, det var att mycket med att jag inte vet du, alltså, jag skulle egentligen gå till, det var nästan klart att jag var på väg till Chelseas ungdomslag, men problemet är där att vet du, jag fick inte ta med mig min mamma och jag hade några kompisar där, bland annat Josef Colley gick ju till Chelsea, så att han var ju tvungen att bo som värdfamilj och jag vill inte göra det liksom. Det för mig, det känns som att man är en i mängden liksom, så jag vill inte ta den risken heller att jag har med min mamma här och om det är något som går snett att hon är där liksom, så att Det var något viktigt för mig att min mamma följde med.
Är det många klubbar som inte vill att man ska ha med sina föräldrar? Eller?
Beroende på vad de är för villkor. Liksom. Det är också, de vill att du ska växa upp lite, men andra klubbar, alltså, värvar de för dig för mycket pengar så kan de välja vissa undantag. Att, liksom, när vi vill att spelaren ska må bra, då kan du väl få lite justeringar.
Ja, för att på något sätt så kan man ju, vem som helst kan väl ändå förstå att man är oerhört ung för att flytta hemifrån i den åldern. Var det det du kände att det var, jag är inte liksom sugen på att flytta hemifrån i den åldern?
Grejen är att jag ville flytta, men det var liksom, min mamma har gjort allt för mig, så för vad jag än gör liksom, jag vill att min mamma ska följa med. Så att det var en stor del av mig att om jag lyckas så ska hon också lyckas på det sättet. Så att...
Fick hon ett jobb eller fick hon betalt av Sandalen?
Alltså det är snarare att jag blev betald och att det räckte liksom att jag kunde ge henne pengar. Så det var väl min bästa upplevelse någonsin från 15 år till att hon slutade jobba. Så att det är någonting jag kommer inte glömma bort.
Du är från IFK Haninge från början och sen så flyttade du till Brommapojkarna som 11-åring. Det är ju rätt långt mellan Haninge och Brommapojkarna. Vad gjorde att du valde det?
Nej, men de... Ja, det kanske man inte ska snacka om så mycket, men de erbjöd mig massa saker sånt, så att det var liksom, och jag vet att Brommapojken är en större klubb för att kunna ta mig vidare, som jag har ju drömt om det sen jag var 8 liksom, att spela då i lite större klubbar i Sverige och så att för mig var det inte så svårt att tänka. Det var mest som min mamma var lite kluven, ska du verkligen gå dit och så här, du behöver hitta skola, du behöver det här, och de löste allt på, jag vet inte, det var 10 minuter. Så, att,
så du bytte skola och allting?
Ja, jag bytte skola, flyttade till Bromma, de fixade lägenhet, de gjorde allt.
Åt din mamma
ja,
också?
Ja, exakt, så de gjorde allt.
När du var 11 år?
Ja.
Det är ju starkt jobbat av BP får man ju säga.
Faktiskt.
Men de ville verkligen ha det helt.
Ja, alltså det är att vi har mött dem så många turneringar, de har varit så här 2 år liksom, vem är den här killen, och för jag har gjort ganska mycket mål mot dem, så att det var, ja, de sa liksom att vi behöver den här spelaren, så att ja.
Hur ser du på det att du ändå lämnar liksom kompisar i Haninge som du ändå hade? Var inte det sorgligt?
Ja, det är klart det är tråkigt, alltså hela klubben var helt nere i Haninge, så de var så här, nu har vi förlorat någonting stort här i alla fall, vad de sa, så att nej, det är klart det var tråkigt, men för mig, jag har alltid varit så här, man ska inte vara rädd för att testa saker, så att jag har alltid varit så här, jag vill testa det liksom.
Hur ser du på att BP Jag tror, jag är osäker på om man får det ens på en 11-åring fixar lägenhet och liknande för att värva en.
Alltså det, jag vet inte om det är en stor grej. Kanske idag, just nu när fotbollen är så mycket mer pengar i det, då antar jag att det kanske är mer vanligt. Men just då, vid 2010, så tror jag inte att det var ganska vanligt. Men jag tror det är någon enstaka spelare. Jag tror inte jag var ensam om det. Så att, ja.
Var det då du lärde känna Dejan Kulusevski och så? Spelade ni i samma lag?
Ja, det var att jag kom till BP. Då flyttade jag upp till ett år äldre. Och Dejan spelade också med ett år äldre. Fast han är 0-0 och då spelade han med 99 och spelade med 98. Sen så vet du, blev inlånad till en turnering. Och då träffade jag han där. Och vi var ovänner för ganska länge faktiskt. För att när vi mötte varandra, vi bråkade ganska mycket. Sparkade varandra och snackade lite skit om varandra. Sådär. Så att, det var lite så. Sen från ingenstans så vi blev hur bra vänner som helst. Och vi gick samma skola i många år. Sen ja, flyttade jag utomlands och han gjorde detsamma ett år senare. Så att, efter det har vi bara hållit ihop.
Ni är ju ändå rätt många från akademier i stora klubbar i Sverige som flyttar ut utomlands. Hur ser du på det att man liksom ändå inte stannar i sin vanliga miljö? Eller är det självklart att tacka ja?
Alltså, självklart är det inte, men det är också, är du tillräckligt bra så är det, ser jag inga konstigheter att du gör det. Sen är det också om du vågar ta det steget, är du redo? Det är alltid det man brukar fråga unga spelare, är du redo? Så att, det är väl det, den största frågan är.
Hur mycket pengar handlar det om när man går till en klubb som Sunderland som 15-16 år?
Alltså det, övergångsmässigt så vet jag inte så mycket det var. Men jag tror det var ändå rätt så mycket. Jag tror det, alltså, det är ändå, alltså, mer än vad det värvas i allsvenskan i alla fall. Men ja, alltså, lönmässigt sånt där som jag var 15 då. Då hade jag inte tillgång till på mitt kort på det sättet. Så det var min mamma som tog hand om det. Men hon säger att vi mådde bra, så att jag antar att jag fick en bra lön vid den åldern.
Hur är det att komma in på en akademi? Jag vet, jag har pratat med Martin Olsson som tog sig upp i Blackburn och sa att det kunde vara rätt tufft för att ja, de som var där såg ytterligare en konkurrent. Hur var det för dig?
Nej, alltså, jag kom till Sandalen och första året så, alltså, då brydde sig ingen om mig. Det gick inte så bra, jag spelade med U18. Alltså, jag spelade inte så mycket och så att det var lite tufft, men sen åkte vi på, vet du, EM det året efter med, vet du, Sverige då. Då mötte vi, skulle vi möta England i första gruppspelsmatchen och då var det så här.
Det var U17.
Ja, det blev U17. Ja, exakt. Vet du. Och sen, vet du, ja, så skulle vi spela en turnering och alla hade snackat i hela England och de kommer vinna turneringen. Så. Och första matchen så vinner vi med 2-1 och jag gör 2 mål den matchen. Då gick det lite viral i England och då började folk snacka liksom med det här. Och ja, sen gick det bra för oss. Vi gick till kvartfinal, åkte ut mot Holland och efter det liksom, när jag kom tillbaka sen nästa försäsong så från ingenstans så blev jag uppflyttad till A-laget direkt och jag blev chockad, så jag fattade ingenting vad som hade hänt.
Var det David Moyes som var?
Exakt, så att jag var liksom, när jag gick in till mitt omklädningsrum i 18 så ser jag inte mina grejer där, så jag tänker, vad är det som händer? Så tänkte jag, men alltså, ja, jag kanske blir uppflyttad till U21, jag ser ingen aning, för det var några spelare från U18 som blev det. Så gick jag dit, så var det inte mina grejer där heller. Så var det någon som sa att du ska gå och träna med A-laget och då tänkte jag, den här personen skojar ju med mig. Sen så vet du, ja, så kommer David Moyes ner och letar efter mig och bara säger, ja, jag vill prata med dig en stund. Och så snackar vi 5 minuter och sa han att jag ska uppflytta till A-laget och då, ja, jag tappade hakan bokstavligen. Jag tänkte, det är inte sant. Jag tänkte, det fyller år idag eller någonting. De vill göra något speciellt. Sen såg jag att mitt namn var i A-lags, ja, då omklädningsrummet. Så att, ja.
Får man ett nytt kontrakt då? Eller surfar du på det gamla?
Jag gjorde det först tills det första Premier League-matchen jag spelade. Sen så fick jag nytt kontrakt därefter. Så att, ja, det var sjukt.
Hur var det att komma upp på A-lagsträning?
Nej, men det var sjukt. Jag hade ju tur. Sebastian Larsson var ju där. Bland annat Ola Toivonen var där. Så att, jag har ju folk som tog hand om mig. Så att,
var de schyssta? De visste
jo,
liksom?
Jo, de var, han var väldigt snäll mot mig. Speciellt Sebastian Larsson var väldigt, väldigt snäll mot mig. Han sa ju sen tidigt liksom, det kommer bli någonting bra med det om du verkligen kämpar.
Hur var det att debutera i Premier League?
Nej, det är sjukt. Jag kommer ihåg det ögonblicket mot Middlesbrough också. Att det var,
det är ju ett laddat lite derbymatch.
Exakt. Det var 55 000 i arenan. Jag satt och kollade runt och jag var så här, wow, det här är sjukt. Så att, det var, ja, den sjukaste upplevelsen.
Hur kände man kring att en osäkerhet fixar jag det här eller inte? Eller hur kände du?
Nej, det var mer att de, som jag alltid tänker, de drog upp mig i A-laget för en anledning, och grejen är varför jag kände mig så safe, det var för att sen åkte jag iväg med dem i försäsong innan Premier League då, och då var Defoe skadad och då spelade hela truppen. Vi mötte ett fransk ligönlag, jag tror det var Dijon, och jag gjorde mål efter 9 minuter, så att efter det där så kände jag liksom att jag är en i mängd, eller en i alla fall i A-laget, och det var därför jag fick självförtroende bland annat, och det gick bara uppåt.
Hur är det ändå att man är med där, man får ett inhopp och sen så sitter man mycket på bänken och ibland är man inte ens med i truppen. Hur är det? Man får smaka liksom på Premier League och sen åker man ut
alltså
igen.
Det var mest för att jag tror också att det inte gick så bra för klubben. Det är därför jag inte fick spela så mycket. Men jag tror hade det gått lite bättre så hade jag fått definitivt spelat. Och man utvecklas ju mer därifrån. Så det är väl lite det som är tråkigt. Sen så tror jag också att han kunde gett mig chansen lite mer. Men det var, jag vet inte, det kanske var riskabelt att slänga in en 17-åring på det sättet.
Ni trillar ju ur och ni startar om i Championship där du får spela mycket mer. Det som nu är liksom en Netflix-serie, Sunderland till I Die. Hur var det att ha det produktionsbolaget, som i och för sig väl var lite support av, men de skulle ju på något sätt dokumentera Sunderlands återkomst istället trilla ner ur?
Exakt, nej, men det var ju roligt. Alltså, det är en grej, alltså, jag kommer kunna säga att jag har varit med på Netflix, så att nej, men de var där, filmar 24-7, roligt för alltså, unga människor liksom, och bli infilmade, ny grej, jag har aldrig varit med om det innan, så att man tänkte inte så mycket egentligen. Jag tror det här var typ som Hollywood egentligen, så att, det var väl det kändes som.
Har du kollat sen?
Jo, jag har kollat det några gånger, men det är inget jag skulle kolla på idag i alla fall.
Varför inte?
Det är lite cringe, alltså, jag ser sig själv 6 år tillbaka, det tackar jag nej
för. Om vi säger, du var ju också nominerad till Golden Boy, alltså debut, yngsta i klubbens historia i Premier League. Hur behåller man fötterna på marken, eller går inte det?
Det är klart det går, men det är också från klubb till klubb liksom, hur du tar andra spelare. Men sen var det utanför lite upp till det, men jag var inte den som gick ut och pratade med det på det sättet heller, så att jag var ganska lugn med det. Så att ja, jag kunde ta det i alla fall.
Hur är det när man liksom skrivit Premier League-kontrakt? Man tjänar helt andra pengar. Jag menar, man läser ju ändå om spelare som inte alltid kanske har koll på pengar och gör av med allt för de tror att det ska... Hur var det för dig liksom att plötsligt svingas upp i det?
Nej, men det är det som är så positivt med att jag hade min mamma. Så att, det är väl det egentligen som gör så att pengarna inte bara försvann på det sättet. Såklart man slösar, men det försvinner inte på det sättet.
Riktigt. Så att din mamma hade koll helt enkelt?
Ja.
Du, efter ett tag så blir det ju så att du har ju anbud, jag vet, från Tottenham, lite Premier League-klubbar att lämna Sunderland som trillade ur. Varför blir det Swansea i Championship?
Nej, det är att dels var Potter där, en svensk tränare. Sen är det också, jag tänkte mest på speltid egentligen, så att det var väl det. Sen där de lovat mig ganska mycket som inte utfördes heller, så att det väl var det som... Ja.
Vad var det de lovade?
Nej, men mycket speltid, de kommer utveckla mig som spelare och så det var väl det jag föll för.
Hur var det ändå att liksom, du var ju rätt stor värvning för dem ju, och de skulle studsa också tillbaka som alla ju ska till Premier League, och startar ju mycket till början och sen faller bort mer och mer. Hur är det liksom?
Nej, men det är klart det är tråkigt att det inte blev som det blev, men det är klart man får ju press på sig själv också, att jag är en stor värvning som kommer in, de antar att jag måste göra avtryck direkt, så att det är också som 19-åring, inte så mycket skillnad till 17, det är ganska stort, så att nej, just vid då tillfället tänkte jag inte på någonting, men efter ett tag man blir ganska nere, för då fick jag inte spela så mycket och ja, matcherna bara gick och gick och gick, så att man tappar i huvudet lite efter ett tag.
Hur bra är klubbar på att fånga upp en ung spelare? Alla kan ju ändå inse att du är 19 och att det är stora förväntningar.
Nej, men jag tror ändå att det har kryllat som mig lite i landet. Alltså, jag har ju fortfarande ett namn kvar i England, så jag tror inte det är så konstigt. Så att
Hur mycket snackar du med Graham Potter? Som alltså, ju verkar vara en vettig person på många sätt.
Alltså, vi snackade mycket då vid den tiden, så det var alltså... För mig kommer jag aldrig glömma bort att han har sagt att liksom, så här, i en sån här nivå, det kan gå hur som helst, det kan gå upp och ner och så. Men han sa liksom att alltså, den talangen du har, får du bara ut det, så då kan det bli någonting utav det. Liksom. Det kan bli något väldigt stort. Men Ja, tyvärr så blev det inte just i den klubben heller, så att det var väl det som var lite tråkigt, men dock så förvarnande med liksom att liksom det kan ju gå snett också, så att man måste alltid hitta andra vägar och så. Så att,
vem snackar man med då? Om femmorna tränaren, han har ju en batteri att spela. Vem snackar man i det läget? Man är 19 år, man är förvisso välbetalt, men ändå...
Man har ingen att snacka med förutom alltså, tränaren. Det är inte som i Sverige där du kan snacka med lite andra alltså, personer. Det är därför jag ser där utomlands måste man klara sig mer ensam.
Det blev ju först ett lån till Haningen. Mm. Du gör ju lite mål och spelar en del, men det är ju ingen supersuccé. Sen är det, går du på lån till Genoa och säger ja, det blir ju inget avtryck.
Exakt.
Hur är den tiden när man liksom, för att gå på lån är ju någonting annat?
Alltså det är det. Alltså, det är det som är jobbigt att gå på lån om du inte går från en stor klubb. Liksom, då vet du att det inte, någonting är lovat. Det är väl det. Så att, nej, men det var lite jobbigt samtidigt när jag kom till Groningen också. Jag spelade inte heller från början, så att, det gick lite upp och ner. Sen i Italien. Där också, så det är mycket som har gått snett de senaste då från de där två åren, så att det är väldigt surt att jag har tappat två år från min fotboll på det sättet, men det jag kan
samtidigt säga, är du ju fortfarande.
Ja, såklart, det folk glömmer bort, alltså, det får ju låta som att jag är kanske 29 nu, men jag är inte närheten av 25, så att
nej, du är 99, bara fyllt 23, så att jag vet, exakt. Det är ju tur på det.
Exakt, så att, men det är det som sägs mycket också, jag har redan gjort så mycket resor som 23-åring redan nu, så att jag tror att folk fattar att det finns någonting där, men det, jag tror det handlar mer om att kommer det komma ut. Det är väl det folk väntar på.
Hur snabbt dyker Sverige upp som ett alternativ?
Nej, men jag vill inte se Sverige först om jag ska vara helt ärlig. Sen så får man ju, alltså, jag kunde inte acceptera det, men sen så får man se lite större av bilden och acceptera vart jag är i nuläget. Jag är inte tillräckligt bra för att vara här utomlands och sådana här saker. Så att jag var så här, ja, man får gå någonstans där man kan spela fotboll, för att spela matcher är väldigt viktigt. Alltså, det är mer än vad man behöver träna egentligen, så att, det var väl det. Så att, jag vill inte direkt gå till Bulgarien och fastna vid sådana här ställen. Så att Sverige var en av de tankarna, men inte min första tanke.
Vilka svenska klubbar? För jag gissar att många svenska klubbar tog kontakt med dig för att kolla läget.
Det var många klubbar. Jag kommer inte nämna några klubbar alls, för att det kan bli lite kaos. Men det var 4-5 klubbar i alla fall.
Och du tackade nej. Var det Brotse som till slut jobbade sig in?
Eller? Ja, alltså det var mer att... De som gjorde ett projekt såg det liksom som att du ska inte vara i den här klubben mer än 3 år. Alltså det är verkligen, du ska göra ditt i den här klubben, du ska alltså få upp klubben på något sätt och sen ska du dra iväg igen. Det är det planen har varit.
Utifrån sett så är det ju lätt att liksom se glamouren med Premier League och även Championship och man är välbetald och så. Hur tufft är det liksom när man då inte platsar?
Alltså det är surt. Alltså det är lite vad man ska göra. Alltså du har inte direkt en sån här plan. Ah, imorgon ska jag göra det här, jag ska gå på lån här, jag ska göra det här. Alltså det är inget du kan göra förrän alltså, träna, acceptera vart du är och sen när transfersfönstret är öppet, det är väl då man får hitta någonting. För det är inte så mycket det du annars du kan göra.
Du sa ju innan att det var... Ja, du inte var nöjd med dina första agenter, vi behöver liksom inte... Mm. Men hur är den världen med liksom anbud, agenter? Jag menar, du kommer fram som ung spelare och har ju inte koll på hela
så
den här världen.
Det är det som är grejen. Så agenter var ju som värst för några år sedan. Så att de bara tog unga och brydde inte så mycket. Tog hur mycket spelare som helst. Hade över 100 spelare, sen brydde de inte sig om än. Så det är väl... Hade det varit idag så hade det kanske varit en annan bild av det, men ja, det är inte så mycket man kan göra åt saken. Det är att man lyssnar, agenterna säger massa saker så man tror på det. Så det är väl det. Det är som att ni lurar en unge på lite glass. Alltså det är på det sättet. Så att, ja.
Hur ska man veta att det är någon man kan lita på?
Det är det man inte vet. För du som också är ung, du tänker inte på det. Du tänker inte på hur jag kan inte lita på den här personen. Alltså du har ju personen pratat med dina föräldrar, då tänker du wow, alltså personen kanske är pålitlig. Så att det handlar om att de lurar föräldrarna först innan de lurar dig. Så att det är det.
Kan man på något sätt styra detta så att fler inte upplever det du har upplevt?
Det beror på vad man hamnar för agent. Det är ingen, man, alltså jag ska säga så här, man kan inte lita på någon agent, men det finns agenter som gör jobbet ändå. Så att det är väl det skillnaden är.
Hur är det att inse att man har blivit lurad?
Alltså det är det värsta, och det inser du inte förrän 2 år senare liksom. Så att det var väl det som tog till mig liksom, att vad är det som händer med min fotbollskarriär.
Har du också förstått att ja, har du fått insyn i affärerna också, som insett att du blivit lurad på pengar också?
Ja, men det är det eftersom klubben kommer och pratar oftast med dig efter. Ja, men hur har det gått i år och såna här saker, vi gav er det här, och så blir man ju så här, men ni har inte alls gjort det. Så då börjar man tänka efter liksom, vad är det som har hänt, och sen ja, så kommer det lite, ja, ja, lite grejer som man får höra liksom, vad agenter har lovat liksom, och de har inte utfört.
Hur mycket pengar handlar det?
Alltså väldigt mycket pengar. För att jag gick från BP faktiskt gratis, tror jag. Så att det handlar om mycket pengar.
Som agenten tog helt enkelt? Ja. Har du försökt få tillbaka då?
Inget, man kan göra saken. Och jag är inte den person som gillar att bråka och ska anmäla och sen fixa problem till sig själv. Det har jag inte tid för jag tänkte mest på min fotboll. Det är det, så skillnaden var att han hade fixat bra lön till mig, så att jag tror inte man tänker på det sättet heller. Så att, det är väl det jag försöker mena, liksom, att det kan vara dåliga agenter, men de kan ändå fixa saker. Så att,
du pratar ju om att Djurgården har presenterat ett projekt och att du ska vara här ja, 3 år sedan iväg, och jag menar, du har redan gjort avtryck så det kan ju gå snabbare. Mm. Vad vill du själv?
Jag vill ut igen. Jag vet. Alltså det låter så roligt att säga, men jag tror folk har börjat förtjäna det i år. Liksom. Men jag vet liksom att jag kan spela där jag vill spela en dag. Och i år har jag visat i alla fall en del av vad jag kan göra, så att jag tror inte folk är tveksamma på det. Sen har ni sett själv, det har kommit lite bud nu också senaste veckorna också i media, så att jag märker det är någonting jag gör rätt i alla fall.
Har du velat gå iväg redan nu?
Nej, jag måste vinna någonting med Djurgården. Det är väl det jag känner. Liksom. Jag måste göra någonting med Djurgården för att man ska kunna känna liksom, jag har gjort bra avtryck, för att liksom hur de har tagit hand om mig, börja sjunga alltså sånger, alltså fixa en egen tröja till mig. Jag känner att det är någonting, det minsta jag kan göra, det är att ge dem någonting liksom.
Vad vill du om du får välja fritt?
SM-guld, det är väl det. SM-guld, alltså slutspel i Europa, men helst SM-guld.
Och var vill du ta klivet ut i Europa om du får välja landliga?
Ja, men jag vill tillbaka till England igen, men då måste man göra ett stort uttryck eller avtryck av sig själv igen i de här Europamatcherna vi spelar ju.
Vad säger du om, jag menar, du är ju en av de kända 99-orna så att säga, ni är ju fantastiskt många. Isak, nu är ju Kulusevski 0-0, men Anna Dashmehocic, Svanberg, Pontus Dahlberg, alla så. Kan man bli liksom lite avundsjuk när de andra går väldigt starkt och byter klubbar? Och
alltså, det är klart det är tråkigt att det inte går för över detsamma, men det är alltid så här, den som väntar på något gott väntar inte på någonting för länge. Så att för mig liksom, det handlar inte om att bara för att det inte gått bäst för mig från början så behöver det inte betyda att det inte kommer gå bäst för mig senare. Så det är väl det också.
Ja, och du var väl bäst från början med Premier League-debut tidigt. Alltså du fick ju en tidig start och sen backade tillbaka. Mm. Hur mycket snackar du med Dejan Kulusevski med tanke på att han har ju haft starkt i Atalanta och sen stark första säsong i Juve och sen helt stopp och sen i Tottenham där det har lossnat?
Nej, om du frågar han själv, han är väl den enda personen som mest tror på mig och verkligen ser, alltså, enligt hans ord, att tycker det fortfarande är en av de bästa, om inte bäst, men det handlar också om att man kan vara det, men då måste man visa det också. Det har jag inte visat tillräckligt just nu, så att jag kommer inte sätta mig på den situationen ännu, men det är skönt ändå att folk vet liksom att den talangen Joel har finns kvar. Så att det är det.
Du nämnde själv att du har blivit pappa. Vad betyder det?
Nej, det är också stärkt jättemycket från det. Jag tror också att det är en del varför det har gått så bra i år också. Så att, nej, det är en väldigt positiv sak.
Varför är det kul?
Nej, men det är, alltså, jag har alltid velat vara pappa. Så det är, jag har alltid velat uppleva hur i den rollen och så. Själv så har jag inte haft en pappa på det sättet, på det rollen, så det har alltid varit så här, jag ska vara en bättre pappa än vad min egna pappa var. Så det är någonting jag verkligen har velat uppleva.
Du har ju spelat oerhört många U21 matcher. Du var ju med i U21 EM 2017 när du var väldigt mycket yngre och sen har du väl inte varit med på ett antal år och blivit så gammal för U21-landslaget. Men Hur var det att liksom vara med tidigt i U21-landslaget och göra mycket mål och så?
Men roligt faktiskt se andra spelare som Tankovic, Linus Wahlqvist, Dagestål och bland annat Simon Tibbling. Så att jag var uppe med 94-arna, så att det var ändå några spelare som var lite äldre. Så att, nej, men det är ändå sjukt att som femårig yngre komma in. Liksom, det blir lite avtryck och sånt. Så att, nej, men jag tänkte också att jag är tillräckligt bra för att vara här, annars hade Håkan inte tagit ut mig.
Nej, är det ändå just, det brukar ju vara så åldersrelaterat, men att man just är så många år yngre, och jag menar, du hade ju kommit längre än många av dem hade gjort i sin karriär om man ser till utland och så. Hur var det?
Nej, men det var en stor grej. Sen så tror jag att det kan vara lite avundsjuka på det sättet också, men det var inget jag kände i alla fall.
Just den årgång som du tillhör, 99-orna, som ju är fantastiska namn, jag menar, Isak nu senast flyttade till Newcastle och så. Hur var det att tillhöra den otroligt talangfulla?
Nej, men det, vi alla vet dels idag fortfarande liksom att, alltså, vi har ändå trott på den här årskullen sen vi var små, att ja, många kommer lyckas, att, och det har ju många gjort, och vi tror fortfarande det kommer komma några till, men det krävs mycket hårt arbete och tålamod, så att, jag har ju fortfarande med kontakt med dem idag, så att det är inte konstigt.
Ja, har du koll på kontakt med
fortfarande med rätt så många spelare idag, så att, ja.
Om man ser till, jag menar, ett par av den generationen, Arden Ahmed Hodgic bytte till Bosnien och Sead Haksabanovic bytte till Montenegro. Det stod, jag hittade någon gammal artikel, att du skulle spela för Nigeria om det blev A-landslag. Mm. Vad är korrekt?
Ja, alltså det var ju så. Nu har det varit så att de har kontaktat mig nu igen också om det ett läger även U23, så att vi får se vi får se vad som händer liksom. Jag kan inte säga så mycket nu, men jag vill ju självklart spela för svenska landslaget. Sen så får man ju se i framtiden om man är tillräckligt bra för att vara med där, så att det är inget jag kan säga nu eftersom jag inte har fått någonting från något just nu, men det har varit i alla fall att jag har haft lite kontakt med Nigeria på grund av det som har varit i Europa liksom, att jag kom bäst i skytteligan i Europa-kvalet, så det har varit lite
det har
varit lite liv efter det.
Men om du får välja, så hade du helst spelat för Sverige. Du såklart, har ju möjlighet att spela både för Nigeria och Sverige. Det är väl din pappa som är från Nigeria.
Exakt, såklart. Jag hade verkligen valt att spela för Sverige. Så bland annat spela med Dejan, Alexander Isak, Mattias Svanbass. Det är någonting jag känner liksom att jag tror om 2 år i Sverige det kommer bli någonting stort, så att det hade inte varit konstigt alls.
Och med tanke på att din kurva pekar uppåt, så känner du att det är en möjlighet?
Ja, så jag måste kanske lite mer mål, det är väl det egentligen, men jag ser inte så mycket, alltså, det är det. Vi får se vad som händer, jag kan inte säga så mycket nu. Vi får se, jag får bara göra mitt på planen, och sen så kan vi prata om det vid lite senare tillfälle.
Det låter bra. Stort tack för att du ställde upp.
Tack så mycket.
Podden är denna vecka producerad av Max Richner och klippt av Daniel Eriksson. Och vi vill gärna höra vad ni tycker och tänker och önskar. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.